Kapitel 1. Höga Shashalin. Tidens hjul vrider sig. Åldrar kommer och åldrar går. Och de efterlämnar minnen som blir legender. Legenderna bleknar och blir myter. Och till och med myten är sedan länge glömd när den ålder som var dess upphov kommer åter. I en ålder vilken somliga kallade tredje åldern. En ålder som ännu skulle komma och som sedan länge var förbi, uppstod en vind i den vidsträckta skog som bar namnet Brems skogen. Vinden var inte början. Det finns varken början eller slut när tidens hjul vrider sig, men den var en början. Denna vind blåste åt nordöst under en stekande sol som steg allt högre upp på det molntomma himlavalvet. Mot nordöst mellan förtorkade träd med bruna löv och kala grenar. Genom glest utspridda byar där luften skalv i hettan. Vinden bringade ingen lättnad, ingen antydan till regn och än mindre snö. Norrut och österut blåste den, förbi en uråldrig vallbåge av vackert huggen sten som enligt vissa hade varit porten till en stor och praktfull stad och enligt andra var ett monument över något sedan länge förgätet fältslag. Det enda som fanns kvar var vittrade, oläsliga inskriptioner på de massiva stenarna. En stum påminnelse om det sägenomspunna Coromandras svunna glans. En och annan vagn rullade tungt förbi längs Tervallonvägen och fotgängarna höll upp händerna för att skydda ögonen från dammet som revs upp av hovar, vagnshjul och vinden själv. De flesta visste inte alls vart de var på väg. Bara att världen hade vänts på huvud och all ordning var på väg att försvinna där det ännu fanns någon kvar. Vissa drevs av fruktan, andra drogs av någonting som de inte riktigt kunde urskilja och inte förstod. Men också bland dem var de flesta rädda. Vinden drog vidare över floden Erinrins grågröna vatten där den fick fartygen att kränga. Fartyg som förde handelsvaror från norr och söder. Ty också i dessa tider måste handeln leva kvar, även om ingen längre visste var man tryggt kunde försöka avyttra sina varor. Öster om floden började skogen tunnas ut för att så småningom helt lämna plats åt låga, böljande kullar täckta av brunt, fnösktort gräs och glest utspridda smådungar. På toppen av en av dessa kullar stod en cirkel av vagnar. Överbyggnaderna av tältduk var svedda på de flesta och i några fall helt bortbrända från järnbågarna. Längst upp i en improviserad flaggstång som tillverkats av ett uttorkat ungträd och surrats vid en naken vagnsbåge för att nå högre upp vajade en blodröd fana med ett runt svartvitt tecken i mitten. Ljusbaneret, som en del kallade det, eller Althors baner. Andra hade gett samma fana dunklare namn, namn som de viskade med en rysning. Vinden grep tag i baneret, ruskade om det hårt och var borta, som om den var glad att komma därifrån. Perrin Ibarra satt på marken med de breda skuldrorna stödda mot ett vagnshjul. Han önskade att vinden kunde ha stannat längre med den svalka den förde med sig. Dessutom hade vinden från söder rensat lukten av död ur hans näsborrar. En odör som påminde honom om var han egentligen borde befinna sig nu. Den plats han minst av allt ville vara på. Det var mycket bättre här, innanför vagnsringen och med ryggen åt norr. Här kunde han nästan glömma. De vagnar som klarat sig hade släpats upp på kullen dagen innan. På eftermiddagen när männen hade kunnat finna styrka att göra mer än att tacka ljuset för att de fortfarande andades. Nu steg solen igen och med den även temperaturen. Han krafsade sig irriterat i det korta, lurviga skägget. Ju mer han svettades desto mer kliade det. Alla utom ejlmännen dröp av svett. Och närmsta vattentäkt befann sig nästan en mil norr om där de var nu. Men där fanns också den fasansfulla förödelsen och lukten. De flesta tyckte att de gjort ett gott byte. Han borde vara i färd med att utföra sin plikt nu. Men den lilla skuld han kände för det förmådde inte rubba honom. Idag var det höga Chasalin, vilket hemma i Tjofloden innebar fest hela dagen och dans natten lång. Det var eftersinningens dag, en dag ägnad att dra sig till minnes allt gott man fått erfara i livet. Den som klagade över någonting då fick ofta en hink vatten över huvudet för att skölja bort den otur som det bringade. Sånt utsatte man sig inte gärna för när det var kallt, vilket det borde ha varit. Men som vädret var nu skulle det bara ha varit behagligt. För att vara någon med den stora turen att vara i livet fann han det anmärkningsvärt svårt att frammana några ljusa tankar. Han hade lärt sig en del om sig själv dagen innan, eller kanske snarare denna morgon, efter att allt sammans var över. Han kunde fortfarande förnimma en del av vargarna, en handfull av dem som hade överlevt och nu var på väg någon annanstans, långt bort, långt från alla människor. I lägret var vargarna fortfarande det största samtalsämnet, olustiga spekulationer om varifrån de hade kommit och varför. En del trodde att det var Rand som hade kallat dit dem, men de flesta trodde att det var Aesedena. Aesedena sa inte vad de trodde. Inget klander kom från vargarna. Det hade hänt så som det hade hänt. Men själv kunde han inte uppbåda samma tro på ödets obändighet. Det var för att han hade kallat på dem som de hade kommit. Hans axlar, så breda att de fick honom att se kortare ut än han var, hade sjunkit ihop under den väldiga börda av ansvar som han bar. Då och då hörde han hur andra vargar, sådana som inte hade kommit, talade med dem som varit med. Så här gick det om man beblandade sig med två benen. Ingenting annat hade varit att vänta. Han fick anstränga sig för att hålla sina tankar för sig själva. Han ville vara hemma igen, hemma i Tjofloden. Men utsikterna för att han någonsin skulle komma dit igen var knappast lysande. Han ville tjuta högt, ropa ut att de hånfulla rösterna talade sanning. Han ville vara tillsammans med sin hustru, var som helst. Ville att allting skulle vara som det varit förut. Utsikterna för det var föga bättre, kanske ännu sämre. Det som plågade honom mest var varken hans hemlängtan eller vargarna. Det var oron för Feil som gnagde i honom, som om en vessla försökte gräva sig ett gryt i hans inre. Hon hade faktiskt verkat glad över att se honom lämna Carrain. Vad skulle han göra åt henne? Han kunde inte finna ord för att beskriva hur mycket han älskade henne, hur mycket han behövde henne. Men hon var svartsjuk utan själ, sårad utan att han hade gjort någonting. Arg utan att han kunde begripa varför. Någonting måste han göra. Men vad? Han fann inget svar. Det enda han hade till buds var omsorgsfull eftertanke. Och Feil var snabb och undflyende som kvicksilver. Älfångarna borde ta på sig lite kläder, muttrade Aaron prudentligt medan han blängde ner i marken. Han satt på huk en bit bort med ett tålmodigt grepp om tyglarna till en långbent grå vallack. Han var sällan långt från Perrin. Svärdet som han bar i en skida på ryggen gick illa ihop med den grönrandiga knåparrocken som han bar oknäppt i värmen. Runt pannan bar han en rullad huvudduk för att inte svetten skulle rinna ner i ögonen. En gång i tiden hade Perrin tyckt att ynglingen nästan var för fager för att vara man. Men sedan dess hade ett dystert mörker lagt sig över hans drag och för det mesta var hans min bister. Det är inte anständigt, först Perrin. Motvilligt sköt Perrin undan tankarna på Feil. Så småningom skulle han fundera ut en lösning på gåtan. Det måste han, hur det nu skulle gå till. Deras CD, sa han, Aram. Aram gjorde en min som om han tänkte spotta. Nå, inte är det någon anständig sed. Jag antar att det håller dem under kontroll. Ingen skulle fly särskilt långt eller ställa till med bråk i det tillståndet. Men anständigt är det inte. Det fanns förstås ejl över hela området. Långa, högdragna män i grått, brunt och grönt. Den enda färgklicken i deras klädnad var den röda binden runt huvudet med en svartvit cirkel över pannan. Shishwai Aman var vad de själva kallade sig. Ibland fick ordet det att röra sig någonstans långt bak i hans minne, som om han borde ha vetat vad det betydde. Om man frågade någon av ejlmännen tittade han bara på en som om han pratade rent strunt. Men å andra sidan låtsades de inte om att pannbanden existerade. Inga spjutjungfrur bar tecknet. Alla jungfrurna, både vithåriga kvinnor och flickor som såg ut att nätt och jämt vara gamla nog att släppa mammas kjolar, stegade runt i lägret och gav Shishwai Aman utmanande blickar med någonting självbelåtet i sig. Männen återgäldade dessa med uttryckslösa ögon. Men att döma av deras doft handlade det på något sätt om avundsjuka. Perrin hade inte den bittraste aning om varför. Vad den rörde sig om så var det ingenting nytt. Och det verkade inte finnas någon risk att det skulle leda till handgemäng. Några av de visa befann sig också innanför vagnsringen, klädda i bylsiga kjolar och vita blusar och med sina mörka sjalar om axlarna trots hettan. Glittrande armband och halsband av guld och elfenben uppvägde den enkla klädedräkten. En del av dem verkade roade av det som för sig gick mellan jungfrurna och Shishwai Aman, andra förtretade. Allesammans, visa, jungfrur och Shishwai Aman, ignorerade Shaido-krigarna på samma sätt som Perrin skulle ha ignorerat en pall eller en mattstump. Ejlkrigarna hade tagit runt 200 fångar av Shaido, både män och spjutjungfrur. Inte många med tanke på hur många som deltagit i striden, och dessa rörde sig fritt i lägret. På sätt och vis, Perrin skulle ha känt sig betydligt bättre till mots om de hade varit bevakade och påklädda. Istället var de nu upptagna med att hämta vatten och springa ärenden, lika nakna som den dag de föddes. Jämt emot andra ejl var de undergivna som små möss. Men alla andra som tog notis om dem belönades med en stolt, trotsig blick. Perrin var inte den enda som försökte att inte ta notis om dem. Och Abram var inte ensam om att muttra. Många av tjuvflodsmännen i lägret gjorde endera, eller båda. Åtskilliga av karhanierna verkade nära att få slag när helst en Shaido kom inom synhåll. Soldaterna från Maine skakade bara på huvudet som om alltsammans var ett stort skämt och glodde på kvinnorna. De hade lika lite skam i kroppen som en ejl, Mainarna. Gaul förklarade det för mig, Aram. Du vet väl vad en Gaishain är? Hur det fungerar med G.H.O. och att de ska avtjäna ett år och en dag som tjänare och allt det där. Den andra nickade, vilket var tur. Perrin visste inte särskilt mycket själv. Ofta fick Gauls förklaringar av Vales seder bara resultatet att Perrin blev ännu mer förvirrad medan Gaul ansåg att alltsammans var helt självklart. Nå, en Gaishain är inte tillåten att bära något av de plagg som tillkommer en Al-Gaid Shishwai. Det betyder spjutkämpe, tillade han när han såg Arams undrande uppsyn. Plötsligt insåg han att han tittade rakt på en av Shaido-kvinnorna som var på väg åt hans håll. En reslig ung kvinna med gyllenblont hår som var nog så vackert, trots ett långt, smalt ärr på ena kinden och andra ärr på andra ställen. Mycket söt och mycket naken. Med en ljudlig harkling vände han bort blicken. Han kände hur det hettade i ansiktet. Nåväl, det är därför som de är... Gaishain bär vita kaftaner, men det finns inga såna här. Det är helt enkelt en av deras seder. Bränne Gaul och bränne hans förklaringar, tänkte Perrin. De kunde gott skyla dem med någonting. Perrin Guldöga, hördes en kvinnoröst. Carahuin har sänt mig för att fråga om du önskar vatten. Aaron blev högröd i synen och vände henne hastigt ryggen. Nej, tack. Perrin behövde inte lyfta blicken för att veta att det var den gyllenblonda älkvinnan. Han fortsatte att stirra ut i luften. Älfolket hade en besynlig uppfattning om humor. Och spjutjungfrunas, Carahuin var en av jungfrurna, var ännu besynligare än de andras. De hade snart lagt märke till hur våtlänningarna reagerade på Shaido-fångarna. De skulle ha behövt vara blinda för att inte märka det. Och plötsligt skickade Sky Shine kors och tvärs på ärenden till våtlänningarna, allt medan ale-krigarna nästan rullade sig av skratt över hur dessa rådnade, stammade och ibland skrek. Han var övertygad om att Carahuin och hennes vänner iakttog honom i denna stund. Det här var minst tionde gången han blivit uppsökt av någon kvinnlig Guy Shine som frågade om han ville ha vatten eller hade en extra slipsten eller någonting annat lika befängt. Plötsligt slogs han av en tanke. Mejnarna utsattes sällan för den här sortens olägenheter. En handfull av Carhanierna tittade uppenbarligen på de nakna kvinnorna med förtjusning, om också inte lika öppet som mejnarna. Liksom några av de äldre tjuvflodsmännen som sannligen borde ha vetat bättre. Saken var den att ingen av dem blivit uppsökt mer än en gång, så vitt han visste. De som hade reagerat skarpast däremot, de Carhanier som ropat högst om oanständighet och ett par av de yngre tjuvflodsmännen som stammade och rådnade så häftigt att de såg ut att kunna lösas upp, hade blivit trakasserade tills de helt sonika flytt vagnarnas hägn. Med en kraftansträngning tittade Perrin upp i Guy Shinens ansikte, på hennes ögon. Fäst blicken på ögonen intalade han sig krampaktigt. De var stora, gröna och inte det minsta ödmjuka. Hon doftade av oblandat raseri. Tacka Carahuin från mig och säg till henne att du gärna kan fätta in min extra sadel om hon inte har något emot det. Och jag har inga rena skjortor. Om hon inte skulle ha någonting emot att du tvättar lite grann. Det kommer hon inte att ha någonting emot, sa kvinnan med spänd röst, svängde runt och stegade därifrån. Perrin vände hastigt bort blicken, men bilden fanns kvar för hans inre syn. Ljus, Aram hade rätt. Men om han hade tur hade han just satt stopp för flera av dessa besök. Det här måste han tala om för Aram och tjuvflodskararna. Carhanierna skulle kanske också lyssna. Vad ska vi göra åt dem först, Perrin? Aram, som fortfarande satt bortvänd, pratade inte längre om Guy Shine. Det får Rand besluta, sa Perrin dröjande. Inte längre lika nöjd. Det var märkligt att betrakta folk som promenerade runt nakna som ett litet problem, men detta var onekligen allvarligare, eftersom han dessutom hade undvikit lika mycket som det som fanns norr om dem. I bortre änden av vagnsringen satt knappt två dussin kvinnor på marken. Alla bar de ordentliga reskläder, många av dem sidenklänningar med tunna mantlar i linne. Men inte en droppe svett syntes på någons ansikte. Tre av dem såg ut att vara så unga att han skulle ha kunnat bjuda upp dem till dans innan han träffade Fail. Åtminstone om de inte vore Aisha Dare, tänkte han bistert. Han hade faktiskt dansat med en Aisha Dare en gång, och när han insett vem han svängde runt med hade han varit nära att sätta tungan i halsen. Och hon hade ändå varit en vän, om man nu kunde använda det ordet om en ACD. Hur ny måste en ACD vara i sitt gebit för att jag ska kunna avgöra hennes ålder? De andras utseenden var naturligtvis tidlösa. Kanske var de 20, kanske 40. Vad man trodde skiftade från en stund till nästa, och aldrig var man säker. Så lite kunde man sluta sig till av deras ansikten. Men flera av dem hade grå strån i håret. När det gällde Aisha Dare kunde man helt enkelt aldrig veta. Inte någonting. De utgör åtminstone inte någon fara längre, sa Aram med en nick mot tre systrar som satt för sig själva en bit från de andra. Den ena satt med ansiktet mot knäna och grät bittert, medan de båda andra stirrade rakt ut i luften med härjad blick. En av dem plockade planlöst med kjolen på sin klänning. De hade varit ungefär likadana sedan gårdagen, men nu var det åtminstone inte längre någon av dem som skrek. Om Perrin hade begripit det hela, vilket han inte alls var säker på, hade de på något sätt blivit släkta när Rand bröt sig fri. De skulle aldrig mer leda kraften. För en ACD vore det förmodligen bättre att vara död. Han hade trott att de andra ACD:erna skulle trösta dem eller på något sätt ta hand om dem. Men de flesta ignorerade helt de tre, om än lite väl utstuderat. Å andra sidan vägrade de släkta ACD:erna att låtsas om de andra också. I början hade några av systrarna närmat sig dem, en och en, utåt sett lugna, men med en lukt av olust och motvilja. Men det hade de inte haft någonting för. Inte ett ord, inte en blick. Idag var det ingen av dem som gått i närheten av de tre. Perrin skakade på huvudet. ACD:erna verkade ha fullt upp med att ignorera saker vars närvaro de inte ville erkänna. Till exempel de svartklädda män som stod runt om. Det fanns en Ashaman för varje syster, även för de tre släkta, och de verkade aldrig blinka. ACD:erna tittade bara förbi Ashamanerna eller genom dem. De kunde lika gärna inte ha existerat. Det var ingen dålig prestation. Själv kunde han inte förmå sig att ignorera Ashamanerna, trots att det inte var honom de bevakade. De var allt från pojkar med fjuniga kinder till gråhåriga gubbar med begynnande flint. Och det var inte deras strikta svarta rockar eller svärden de bar vid sidan som gjorde dem farliga. Samtliga kunde leda kraften och på något sätt hindrade de ACD:erna från att göra det. Män som kunde styra kraften, det var som någonting hämtat ur en mardröm. Rand besatt förstås också den förmågan. Men han var ju Rand och dessutom draken återfött. De här kararna fick Perrin att skjuta ragg. De tillfångatagna ACD:ernas väktare satt en bit längre bort, omgivna av sina egna vakter. Ett 30-tal av First O'Brain-soldater i klockformade karhainska hjälmar och lika många ur det mainska vingardet i sina röda harnesk bevakade väktarna med samma skarpa blickar som om de haft uppsikt över en skock leoparder. En passande inställning. Väktarna var fler än ACD:erna, vilket innebar att några av fångarna uppenbarligen tillhörde gröna Aja. Vakterna var i sin tur fler än väktarna. Betydligt fler, men om det gällde kunde de ändå vara för få. Ljuset givet att vi inte behöver se mer bekymmer från dem, muttrade Perrin. Två gånger under den gångna natten hade väktarna försökt bryta sig ur fångenskapen. Sanningen att säga hade dessa försök inte stoppats av karhanierna eller mejnarna så mycket som av ashamanerna, och dessa hade ingalunda gått varsamt tillväga. Ingen av väktarna hade satt livet till, men minst ett dussin av dem fick dras med knäckta ben som än så länge ingen av systrarna fått tillåtelse att hela. Om inte hans nåd draken förmår fatta ett beslut, sa Aram med låg röst, borde det kanske göras av någon annan för att skydda honom. Perrin sneglade på honom. Vad då för beslut? Systrarna sa åt dem att inte försöka igen, och de lyder sina ACD:er. Trots sina brutna ben, bakbundna händer och avsaknaden av vapen såg väktarna ut som en vargflock i väntan på att ledarvargen skulle ge order om angrepp. Ingen av dem skulle vila förrän hans ACD var fri. Kanske inte förrän alla systrarna var fria. ACD:er och väktare. Det var som ett bål som bara väntade på facklan. Men till och med väktare och ACD:er hade visat sig vara en lätt match för ashamanerna. Det var inte väktarna jag menade. Aram tvekade. Sen kom han närmare Perrin och sänkte rösten ytterligare tills den bara var en hes viskning. Eisedena kidnappade hans nåd draken. Han kan inte lita på dem, aldrig någonsin. Men han gör inte heller vad han måste. Om de skulle dö innan han fick veta det.
Vad är det du säger? Perrin satte sig rak som en pinne.
Det var inte första gången han undrade om det fanns någonting kvar av den knåpare Aram en gång varit. De är hjälplösa, Aram. Hjälplösa kvinnor. De är Aesir. Arams mörka ögon blickade stadigt in i Perrins gyllengula. De är inte att lita på och vi kan inte släppa dem fria. Hur länge kan man hålla en Aesir fången mot hennes vilja? De har gjort det de gör mycket längre än Ashamanerna. De måste veta mer om det. De utgör en fara för hans nåd draken. Och för er först, Perrin. Jag har sett hur de tittar på er. I andra änden av vagnsinhägnaden samtalade systrarna i viskningar så låga att inte ens Perrin kunde höra dem. Då och då var det mycket riktigt någon av dem som tittade på honom och Aram. Nej, på honom, inte Aram. Han hade snappat upp en samling namn. Nesun Bihara, Arian Boroleos och Catherine Aldrudin, Coirin Seldain, Serene Nemdal och Elsa Penfell, Janine Pavlara, Beldain Niram, Marith Riven. De sista var de tre yngsta. Men när de betraktade honom var det med samma stilla och outgrundliga min som de äldre kvinnorna. Som om det vore de som hade övertaget trots ashamanerna. Att besegra Aesir var inte lätt, men att få dem att erkänna sig besegrade låg bortom gränsen för det möjliga. Han tvingade upp sina knutna händer och la dem på knäna för att ge intryck av ett lugn som han inte var i närheten av. De visste att han var Taviren, en av de få människor som väven formade sig kring istället för tvärtom, åtminstone en tid. Vad värre var att de visste att han var knuten till Rand på något sätt som ingen begrep, allra minst han själv eller Rand, eller Matt. Matt var också intrasslad i samma härva, Taviren han också. Även om varken han eller Perrin var det i samma utsträckning som Rand. Om de finge tillstymmelsen till en möjlighet skulle dessa kvinnor se till att få honom och Mert i säkert förvar innanför Vita tornets murar precis lika snabbt som de ville ha dit Rand. Tjudrade som jätter i väntan på lejonets ankomst. Och de hade kidnappat Rand, misshandlat honom. Det gick inte att lita på dem. Så långt hade Aram rätt. Men det Aram pratade om. Någonting sånt kunde han bara inte tolerera. Blotta tanken gjorde honom illamående. Jag vill inte höra mer sånt prat, morrade han. Den forne knåparen öppnade munnen, men Perrin avbröt honom. Inte ett ord, Aram. Hör du det? Inte ett ord. Som ni befaller först, Perrin, mumlade Aram med nedböjt huvud. Perrin önskade att han kunnat se den andres ansikte. Hans lukt röjde ingen vrede, ingen missräkning. Det var det värsta av allt sammans. Aram hade inte luktat av vrede ens när han framförde sitt förslag om mord. Ett par av tjuvflodskararna klättrade upp på hjulen till vagnen intill. De kikade över vagnsbädden och ner för slänten mot norr. De bar var sitt fullstoppat pilkoger i bältet vid höger sida och en lång kraftig kniv, nästan ett kort svärd till vänster. Gott och väl 300 män hemifrån hade följt Perrin hit. Han förbannade den första som kallat honom först Perrin. Förbannade den dag han hade slutat med sina försök att stoppa det. Lägret var fullt av ljud och mumlande röster, men han hade inga bekymmer med att urskilja de båda på vagnen. Todd Alcar, ett år yngre än Perrin, lät höra ett djupt andetag, som om det var första gången han såg det som bredde ut sig nedanför. Perrin kunde nästan se för sig hur den gänglige ynglingens magra käkar rörde sig.
Tards mor hade godvilligt släppt honom ifrån sig för att få vederfaras äran att ha en son som följde Perrin guldöga. En ryktbar seger, sa Tard till sist. Det var vad vi vann. Intressant, Jondin. Gamle fårade Jondin Barron, knotig som en ekrot, var en av de få äldre männen bland de 300. Han var en skickligare bågskytt än någon annan i Tjufloden, utom mäster Althor, och bättre jägare än någon annan överhuvudtaget. Men likväl tillhörde han inte Tjuflodens mer ansedda invånare. Jondin hade aldrig arbetat en dag mer än han var tvungen sedan han var gammal nog att lämna sin fars gård. Skogen och jakten var allt han brydde sig om, förutom att dricka för mycket när det var helg. Nu skickade han iväg en rejäl spottloska. Om du säger det, sa pojk. Hur som helst var det de där fördömda ashamanernas seger. Och väl bekommer skulle jag vilja säga. Synd bara att de inte kan ta den med sig och fira någon annanstans. Så illa är de inte, protesterade Tord. Jag skulle inte ha något emot att vara en själv. Det lät mer som tomt skryt än sanning och det bekräftades av lukten. Utan att titta var Perrin övertygad om att Tord fuktade läpparna just nu. Det var förmodligen inte så många år sedan Tords mor skrämt honom med sagor om män som kunde leda kraften. Vad jag menar är att Rand, hans nåd draken alltså, nog låter det konstigt ändå. Att Randall Thor är draken återfödd och allt det där. Tord lät höra ett kort, nervöst skratt. Jo, han kan ju leda kraften. Och det verkar ju inte så... Jag menar, han är ju inte... Han svalde ljudligt. Och förresten, vad skulle vi ha gjort med alla dessa Aesir utan dem? Det sista var bara en viskning. Han luktade av rädsla nu. Jondin, vad ska vi göra? Jag menar, Aesirna som fångar. Den gamle spottade igen, denna gång ljudligare än förra gången. Han brydde sig inte om att sänka rösten. Jondin sa alltid vad han tyckte, oavsett vem som hörde på, vilket var ännu ett skäl till hans dåliga rykte. Det hade varit bättre för oss om hela bunten hade dött igår, pojk. Vi kommer att få betala för det här innan allt är över. Märk mina ord. Vi kommer att få betala dyrt. Perrin stängde öronen för resten av samtalet, vilket inte var lätt med hans känsliga hörsel. Först Aram och nu Jondin och Tord, även om de inte sa det lika direkt. Bränne Jondin. Nej, visserligen fick mannen Märt att verka idog och arbetsam, men om han sa det högt betydde det att andra tänkte samma sak. Ingen tjuflodsman skulle med vett och vilja göra en kvinna för när, men vilka andra önskade livet ur de fångna i Sedena? Och vem kunde försöka omsätta önskningen i verklighet? Han såg sig olustigt omkring i lägret innanför vagnarna. Tanken på att kanske bli tvungen att beskydda Aesir-fångarna var ingalunda behaglig. Men han sköt inte undan den. Han hyste ingen större kärlek till någon Aesir, dessa minst av alla. Men han hade uppfostrats till en outtalad övertygelse om att en man beskyddade en kvinna om hon så tillät, oavsett om det innebar att han själv riskerade livet och oavsett om han kände henne eller ej. Förvisso kunde en Aesir slå knut på en man och lämna honom så till nästa helgdag, men utan kraften blev de likadana som alla andra. Det var vad han såg varje gång han vände blicken ditåt. Två dussin kvinnor som kanske var försvarslösa utan kraften. Han ägnade en stund åt att studera ashamanvakterna, som alla bar en min lika mörk som döden själv. Förutom de tre som övervakade de tre släkta kvinnorna. De försökte se lika gravallvarliga ut som resten. Men under det försöket dolde sig någonting annat. Kanske förnöjelse. Om han bara varit tillräckligt nära för att fånga upp deras lukt. Varje Aesir utgjorde ett hot mot ashamanerna. Kanske gällde också det omvända. Kanske skulle de bara släcka dem. Men att döma av det lilla Perrin hört skulle det vara liktydigt med en avrättning. Förutom att det kunde dröja ett par år innan liket la sig ner. Hur den förhöll sig med den saken fick Perrin överlåta ashamanerna åt Rand, insåg han motvilligt. De talade bara med varandra och med fångarna och Perrin betvivlade att de skulle lyssna på någon annan än Rand. Frågan var vad Rand skulle säga. Och vad kunde Perrin göra om han sa fel sak? Han slog det bekymret ur hågen och krafsade sig i skägget. Carhanierna var alldeles för nervösa för Aesidena för att komma på tanken att skada dem. Och mejnarna hyste för stor respekt för dem. Men han skulle hålla ett öga på dem ändå. Vem skulle ha trott att Jondin skulle gå så långt som han gjort? Perrin hade ett visst inflytande bland de karhainska och mainska trupperna, även om det säkert skulle försvinna så fort de tog sitt förnuft i fånga. Han var trots allt bara en simpel smed. Nå, då var det bara älkrigarna kvar, Perrin suckade. Han var inte säker på hur mycket inflytande ens Rand hade över älfolket. Det var svårt att särskilja enskilda dofter när det fanns så många människor i närheten. Men han hade vant sig vid att använda luktsinnet lika mycket som synen. De Siswai Aman som kom tillräckligt nära luktade av lugn men också vaken beredskap. En stark, mjuk lukt. De verkade knappt ta någon notis om Aesidena. Spjutjungfrunas doft var vass av undertryckt raseri och blev än fränare när de såg på fångarna. Och de visa. Av de visa som kommit hit från Carhain kunde alla leda kraften, även om ingen av dem hade Aesidenas tidlösa utseende. Han förmodade att de helt enkelt använde kraften för sällan. Inte desto mindre förde de sig med en behärskad självsäkerhet som gott och väl kunde mäta sig med Aesidenas, vare sig de nu var slätkindade som Edara eller rynkiga och vithåriga som Sorile. De flesta var graciösa kvinnor och liksom nästan alla Eil långa till växten. De verkade ignorera systrarna fullständigt. Sorile's blick passerade över fångarna utan att stanna upp. Hon fortsatte utan avbrott sitt lågmälda samtal med Edara och en annan av dem visa, en slank, gulhårig kvinna som han inte kände till namnet. Om han bara kunnat höra vad de sa. De gick förbi utan att röra en min, men deras lukt berättade en annan historia. När Sorilles blick gled över Aesidena blev hennes doft kall och avlägsen, bister och beslutsam. Och medan hon talade med de båda andra antog deras lukt samma egenskaper. Det är just en förbannat fin anrättning, morrade Perrin. Bekymmer, frågade Aram och rätade upp sig med högerhanden redo att blixtsnabbt gripa efter svärdsfästet som stack upp över hans axel, smyckat med en svärdsknapp i form av ett varghuvud. Han hade på mycket kort tid blivit mycket skicklig i att hantera svärdet och tvekade aldrig att göra bruk av det. Nej, Aram, inga bekymmer. Det var inte riktigt en lögn. Arams fråga hade ryckt upp Perrin ur de dystra funderingarna och nu tittade han på de andra på riktigt för första gången. På allihop tillsammans. Han tyckte inte om vad han såg och Aesidena var bara en del av det. Carhanierna och mejnarna sneglade misstänksamt på älkrigarna. En misstänksamhet som de senare återgäldade med råge, särskilt när det gällde Carhanierna. Det var knappast någon överraskning. Ail hade trots allt ett väl inrotat rykte om sig att inte vara speciellt vänliga mot någon som var född på den här sidan av världsryggen, allra minst i Carhain. Den enkla sanningen var att Ail och Carhanier avskydde varandra ungefär så mycket som det överhuvudtaget var möjligt att avsky någon. Ingen deras sidan hade egentligen lagt bort sin fientlighet. Det bästa man kunde säga var att de höll den i lösa tyglar. Men fram tills nu hade han ändå varit övertygad om att de skulle hålla tillbaka den. För Rands skull, om inte annat. Nu kände han emellertid en tung, spänd stämning i lägret som påverkade alla. Rand var fri nu. och tillfälliga allianser var trots allt inget annat än just tillfälliga. Älgkrigarna grep hårdare om spjuten när de tittade på de karhejnska soldaterna och karhejnierna smekte bistert sina svärdsfästen. Detsamma gjorde mejnarna. De hade visserligen ingenting otalt med älgfolket, hade inte stridit med dem annat än i älgkriget liksom alla andra. Men om en strid bröt ut rådde det föga tvivel om vilken sida de skulle välja. Samma sak gällde förmodligen tjuvflodskararna. Det var emellertid hos ashamanerna och de visa som den mörka stämningen var mest påtaglig. De svartklädda männen brydde sig lika lite om spjutjungfrur och siswaiman som om karhejnier, mejnare och tjuvflodsfolk. Men de visa studerade dem med blickar nästan lika mörka som de ägnade ejshederna. Troligtvis såg de föga skillnad mellan en kvinna som kunde leda kraften och en annan. Vilken som helst av dem kunde vara en fiende, en farlig sån. När det fanns 13 på samma plats blev faran dödlig och i och kring lägret fanns det drygt 90 visa. Mindre än hälften så många som det fanns ashamaner, men likväl många nog att vålla skada om de ville. De var kvinnor som kunde leda kraften och ändå följde de tydligen Rand. De verkade följa Rand. Men ändå var de kvinnor som kunde leda kraften. De visa såg på ashamanerna med bara aningen mindre kyla än när de tittade på ejserderna. Ashamanerna var män som kunde leda kraften. Men de följde Rand. De följde Rand, men Rand var ett särfall. Enligt Gaul sades det ingenting om kraften i deras profetior om Kar Akarn. Men älgfolket verkade låtsas som om detta obekväma faktum inte existerade. Ashamanerna däremot hade överhuvudtaget ingen plats i profetian, och det måste vara som att inse att man kämpade sida vid sida med en flock rabies smittade lejon. Hur länge skulle de förbli lojala? Kanske vore det bäst att oskadliggöra dem omgående. Perrin blundade, lät huvudet falla tillbaka mot vagnshjulet och skalv av tyst, glädjelöst skratt. Höga Kärselin var en dag då man skulle tänka på allt gott i världen. Bränner mig, tänkte han bistert. Jag borde ha följt med Rand. Nej, det var bäst att veta, och hellre förr än senare. Men vad i ljusets namn skulle han göra? Om älgkrigarna och karhejnierna och mejnarna gav sig på varandra, eller än värre, ashamanerna och de visa. Det var som att ha en tunna full med ormar och inte ha något annat sätt att ta reda på vilka som var huggormar än att köra ned armen. Ljus, jag önskar att jag vore hemma, att jag hade fejl där, en smedja att arbeta i och ingen som kom och kallade mig först det ena eller andra. Er häst först, Perrin. Ni sa inte om ni ville ha rapper eller långlöpe, så jag sadlade. Perrins guldögda blick fick Canley Merrin att rygga undan så att han törnade in i den gulbruna hingst han hade lett dit. Perrin gjorde en lugnande gest. Det var inte Canleys fel, och det man inte kunde göra någonting åt måste man uthärda. Se så, pojk. Du har gjort alldeles rätt. Rapper duger utmärkt. Du gjorde ett gott val. Han avskydde att tilltala Canley på det viset. Den korte, undersättsige ynglingen hade nätt och jämt åldern inne för att gifta sig eller flytta hemifrån. Och var definitivt inte gammal nog för det glesa, ojämna skägg han försökte odla för att likna Perrin. Men inte desto mindre hade han kämpat mot trollocker i Imonswall och gjort bra ifrån sig dagen innan. Nu växte ett brett flin i hans ansikte efter att ha fått beröm av först Perrin Guldöga. Bränne detta namn. Perrin ställde sig upp och tog fram yxan som han hade ställt ifrån sig under vagnen, utom synhåll och för en stund borta ur hans tankar. Han stack ner skaftet i en slinga han hade vid bältet. Dess kraftiga halvmånformade blad vägdes upp av en tjock böjd pigg på andra sidan. Det var ett verktyg gjort för att döda med, ingenting annat. Yxskaftet kändes blott allt för välbekant i hans händer. kom han ens ihåg hur det kändes att hålla i en bra slägga. Det fanns annat som det kanske var för sent att ändra på, inte bara först Perrin. En vän hade en gång sagt till honom att behålla yxan tills han började tycka om att använda den. Blotta tanken fick honom att rysa trots hettan. Han svingade sig upp i sadeln på Rapper, genast härmad av Aaron på sin grå springare, och satt vänd åt söder in mot mitten av vagnsringen. Loyal kom just försiktigt klivande över ett par korsade vagnsskänklar. Ogen var gott och väl en och en halv gång så lång som de resligaste ailmännen och såg ut som om han mycket väl kunde knäcka en av de kraftiga trästörarna med ett oförsiktigt steg. Som vanligt hade Loyal en bok i handen med ett av de tjocka fingrarna instucket mellan sidorna som bokmärke, och de rymliga fickorna på hans långa rock svällde av åtskilliga andra böcker. Han hade tillbringat morgonen i en liten träddunge som han påstod var skuggig och vilsam. Men även om han lyckats hitta någon skugga där var det tydligt att också han kände av hettan. Han såg trött ut, rocken var oknäppt, skjortan uppsnörd och de höga kragstövlarna nedvikta nedanför knäna. Kanske var det mer än bara värmen. När han just stigit innanför vagnsringen stannade Loyal upp och sneglade på Ashamanerna och Aesedena. Det ryckte oroligt i hans öron. Sen vände han sina tekopps stora ögon mot de visa och öronen skall till igen. Ogier var känsliga för stämningar. När Loyal fick syn på Perrin styrde han genast stegen åt hans håll. På hästryggen var Perrin ändå två eller tre handsbreddar kortare än Loyal som stod på marken. Perrin, viskade Loyal, det är fel. Allt det här är fel. Det är inte rätt. Och dessutom är det farligt. För en ogier var det en viskning. Han lät som en humla, stor som en jakthund. Några av Aesedena vände blickarna mot dem. Kan du prata lite högre, sa Perrin, nästan viskande. Jag tror att det var någon i Andor som inte hörde, i västra Andor. Loyal såg först bestört ut, sen besvärad med de långa ögonbrynen slokande mot kinderna. Jag vet inte hur man viskar, förstår du. Den här gången var det föga sannolikt att någon kunde höra längre bort än tre steg eller så. Vad ska vi göra, Perrin? Det är fel att hålla Aesedir fångna mot deras vilja, både fel och vrångsint. Det har jag sagt förut och jag kommer att säga det igen. Och det är ändå inte det värsta. Som det känns här, minsta gnista så kommer hela lägret att explodera som en vagn full med fyrverkeripjäser. Vet Rand om det här? Jag vet inte, sa Perrin som svar på båda frågorna, och efter en liten stund nickade Ogen motvilligt. Någon måste veta, Perrin. Någon måste göra någonting. Loyal tittade norrut över vagnarna bakom Perrin, och Perrin insåg att det inte längre gick att skjuta upp vad han måste göra. Motvilligt vände han Rapper. Han skulle hellre ha fortsatt oroa sig över Aesedir, Ashamaner och Visa tills han blev flintskallig. Men det som måste göras, måste göras. Man skulle tänka på det goda på höga Chasalin.